Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Det är ju mer den emotionella misshandeln du har gått igenom, att inse att den här vännen du trodde hade aldrig fanns. Att de här personerna du har träffats, alla har... Du har liksom suttit och umgåtts kanske med 4 personer på en middag, varav alla har suttit där för att ödelägga ditt liv. Och under så lång tid. Så jag kände typ att min själ hade blivit våldtagen.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Pernilla Sjöholm. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig lite kort?
Ja, men absolut. Pernilla Sjöholm heter jag och jag blev väl känd världen över sedan min medverkan i Netflix-dokumentären The Tinder Swindler. Och just nu idag så är jag tvåbarnsmamma till tvillingar och lever mammalivet just nu.
Och den här Netflix-dokumentären, den är ju internationellt känd.
Ja.
När var det den gjorde premiär?
Den hade premiär i början på 2022, så att det blir snart 2 år sedan.
Och den här historien som du ska berätta om här idag, den bygger också på det du berättar om i just den här dokumentären. För de som inte har sett den, kan du berätta lite mer, vad hoppas du först och främst kunna bidra med din medverkan i podden idag?
Jag hoppas kunna bidra med en mer förståelse kring vad människor faktiskt går igenom som gör att man handlar som man gör. Jag gick ut ifrån mitt beteendemönster och jag trodde aldrig det här skulle kunna hända mig, vilket också är väldigt farligt för människor när man tänker att det inte kan hända en själv.
Och vad är det din historia som du ska berätta om handlar om?
Det handlar om en bedragare som jag träffade på Tinder.
Och om vi säger så här, strax innan du träffade den här Tinder-bedragaren, hur såg ditt liv ut då?
Nej, men mitt liv var bra. Jag hade separerat ifrån ett långt förhållande på 7,5 år. Så att jag var ny på den här dating-marknaden. Jag menar, innan jag blev singel, då fanns knappt ens internet-dating. Alltså, det fanns ju inte Tinder, så att jag var väldigt ny. Jag hade ett bra, stabilt liv, jag var duktig på att investera, jag reste, jag levde ett bra liv.
Och sen så laddade du ner appen, och hur lång tid tar det innan du får syn på den här mannen?
Det kanske tar några veckor, jag ska inte säga att jag var en superaktiv liksom, Tinder-swipare, skulle jag väl inte påstå. Men det tar väl några veckor innan vi matchar på Tinder.
Och vad tänker du när du ser honom?
Nej, men det är också så här, det jag tänkte, det var att men det här ser ut som en människa som också har ett intresse av att vilja resa runt och röra på sig. Sen så, det man ser också i dokumentären, det här var ju väldigt så här vinklat vad andra människor såg också. Det var inte riktigt de här, jag fick inte riktigt se det här superflashiga då, för att det där gillar inte jag riktigt. Jag tycker att det blir lite för skrytigt liksom. Men han verkar vara en människa som rörde på sig och var driven. Och jag är ju otroligt driven själv. Så att jag vill ju ha någon som kunde följa med mig och på de sakerna så som jag gjorde.
Hur ser era första konversationer ut?
Där var ju han väldigt drivande. Och jag kommer ihåg, och det här kunde jag skratta, att jag är otroligt impulsiv. Så jag gillar ju impulsivitet. Men Jag kommer ihåg att han försökte redan första dagen när vi satt och pratade, så försökte ju han få med mig på ett privatjet från Bromma till Barcelona första dagen. Det här var på en fredag och jag skrattade bara, men alltså, jag kommer inte sätta mig på något privatjet, jag har aldrig ens träffat dig. Jag vet inte ens knappt var det här planet landar eller, nej, det går jag inte med på. Så att det var ju hans första försök till att få till en träff, var att jag skulle flyga med honom där på privatjetet.
Skulle du säga att han föreslog snabbt en träff?
Ja, relativt snabbt. Han försökte träffa mig redan på dagen och han skulle flyga på kvällen. Men jag var upptagen i affärsmöten så att jag hade inte tid. Och sen hade jag andra planer. Jag är inte den, så jag var en singeltjej. Liksom. Det är inte så att jag inte har planer en fredag kväll.
Vad hände sen då?
Sen så höll vi konversationen. Jag tyckte ändå att det var så lite roligt att man ändå var impulsiv. För att jag själv var väldigt impulsiv. Skulle jag säga. Mina vänner i England kunde ringa mig och fråga mig om jag ville komma på middag på kvällen. Och då kunde jag boka en biljett på lunch och åka efter jobbet och dyka upp på den här middagen. Så att jag var ju otroligt impulsiv på den här tiden. Men vi höll kontakten och det tog väl ungefär en 3 veckor. Och då hade vi också pratat på en video. Vi hade haft mer kontakt under den här tiden. Så då bjöd han ner mig till Holland där han bodde. Och Holland känner jag mig väldigt trygg. Jag har mycket vänner där. Min pappa har även jobbat där i flera år. Så att jag kände ändå mig trygg att åka dit. Det var inte så att, så att jag tänkte att vad är det värsta som kan hända? Att jag åker dit och känner att det här är ingenting. Då hade jag redan pratat med mina vänner och förberett att då kunde jag komma och möta upp dem. De skulle ändå göra någonting. Så att för mig var det lite, jag kan väl komma dit. Mitt första möte med honom, då kommer han och möter mig vid bilen. Jag är inte superytlig, men min första tanke var att han var lite för kort för min smak. Han var inte riktigt den här. Alltså, allt handlar inte bara om utseende, men det var någonting som, det var inte att mitt hjärta liksom slog 10 slag. Men vi fick verkligen den här instant connection, vilket de här psykopaterna och narcissisterna är otroligt duktiga på. Så att han fick ju en verkligen att känna som att vi hade känt varandra i 10 år.
Och vad gör ni den? För det är i Holland ni träffas.
Ja, det är i Holland vi träffas. Det som han är väldigt duktig på också, de här människorna är väldigt duktiga på, det är ju att läsa av mig och som kvinna. Man uppskattar ju när en man ställer frågor. Och det känns ju hemskt att säga att om en man visar väldigt mycket intresse och ställer väldigt mycket frågor om dig och dina intressen, ska det vara en varningssignal. Men tyvärr så var det ju så att han satt sig ner och läste av mig vad mina intressen var och vad jag tyckte om. Och jag är ju också väldigt kulturell. Jag gillar att gå runt och se på sevärdheter. Jag gillar att gå på museum. Jag gillar samt att gå ut och äta fina middagar och sådana här bitar. Så att vi strosade runt i Amsterdam. Vi var på museum. Vi var ute och åt middag. Och ja.
Känns den här träffen intensiv med honom första gången?
Ja, jo, men det gör ju. Och han tog mig ändå ut. Jag träffade vad han presenterade då som affärsrelationer till honom. Så att det var ändå, vilket också är en kvinna som sade sig hade jobbat för honom i 5 år. Som var med oss även ut på middag och så också. Och som kvinna så känner man sig ju trygg i en annan kvinnas sällskap också. Så det han gjorde och säkrade upp under den här tiden, det var ju att jag skulle träffa personer som skulle bekräfta att han var den han utgav sig för.
Var det hans kompisar eller vad var det?
Det jag tror är att det här har varit ett tidigare offer för honom. Som han sen har utpressat på att det här är enda sättet för henne att få tillbaka sina pengar. Att spela det här skådespelet. För det här kommer ju inte vara den enda personen jag träffar under min resa. Som också bekräftar hans identitet. Och överallt där vi går på restauranger. Då har ju han tagit mig till restauranger där han är välkänd. Det fanns en specialorder bak på kaviar, liksom, det var alla kände till honom, alla visste vem man var.
Vad var hans hemort? Var det i Holland?
Ja, då utgångs för då att det var hans hemort. Mm. Så att då hade han ju en liksom trevåningsetagelägenhet mitt i de finaste kvarteren i Amsterdam.
Får du komma hem dit?
Ja, jag får komma dit. Och det är ju en jättefin liksom, lägenhet, men det är ju vad det visade sig sen vara en hyrd Airbnb som man inte ens har betalat för.
Hur slutar den här vistelsen? Du sa 2 dagar är du där. Vad hinner hända under de här 2 dagarna och hur utvecklas i kontakten därefter?
Nej, men vi utvecklar en vänskapsrelation. Såklart var ju tanken att vi skulle utveckla en kärleksrelation, men jag kände inte det här pirret. Men vi hade jätteroligt. Alltså, om jag tänker tillbaka så känns det ju nästan sorgligt. Vi hade otroligt roligt. Och vi var såna personer som skämtade och skrattade väldigt mycket. Och han var ju otroligt intresserad av mig och vad jag tyckte om. Och vi hittade på saker som jag ville. Jag tyckte det var jättekul till exempel att han jobbade i diamantindustrin. Så att, för att det finns ett museum i Holland som är just Diamond Museum. Så då tänkte jag, men perfekt att gå över dit eftersom du är experten. Och det här kan ju fortfarande vara lite så här fascinerande av idag. Så vi går in på det här museumet och jag kan säga att han höll en guided tour med mig. Han kunde allt. Allt hade han pluggat in, så det var inte så att han bara hade hittat på, utan han hade verkligen pluggat sig in på den här historien. För jag tog ju honom väldigt off guard också, in på det här stället.
Ja, så han hade inte planerat, visste han att...
Nej. Han visste inte att du skulle dit, så att han var ju otroligt påläst på sitt bedrägeri.
Och så ni är vänskapsrelation och du åker tillbaka sen till Sverige?
Jag åker tillbaka till Sverige och vi fortsätter hålla kontakt. Och han kommer även att besöka mig i Sverige över påsken där i april. Och vi möts sen upp på sommarresor. Jag hade bokat in en resa till exempel till Mykonos under sommaren. Som han sen tar med sin flickvän som han har träffat. Och vi umgås hela tiden där. Jag åker med henne och tjej också. Möts upp i Rom. Så att vi träffas ju upp på olika platser. Han kommer ju till Stockholm också flera gånger.
Mm. Och hela tiden har ni en vänskapsrelation.
Ja. Jag har mycket så här killkompisar i övrigt också. För mig så tyckte inte jag att det kändes något konstigt.
Var det någonting som du kände blev någon form av vändpunkt eller någon form av tydlig varningsklocka för dig? Och hur långt har det gått då?
Alltså den riktiga varningsklockan börjar ju komma i november, december. Så nu tänker jag att vi träffades i mars och det har gått ganska många månader. Men ser jag tillbaka utifrån det idag så kom det ju pö om pö. Jag blev inte påslängd att nu har vi en panik och en nödsituation. Utan det här byggdes upp under en väldigt lång tid. Det var lite grann som att han satt och saltade på lite grann under de här månaderna. Innan han kom till det han ville göra då, i slutet. Vilket var att bedra mig. Men det tog ändå ganska många månader innan man kom dit.
Och ja, precis. För den här historien kretsar just kring det här lureriet och bedragning med pengar. Men kan du berätta om hur det börjar och hur det successivt fortsätter?
Han börjar ju bygga fram att det är problem liksom ibland med affärer och att ibland så blir de utsatta. Så det hade ju livvakt med sig ibland. Det här var ju då för att det fanns ibland ett underliggande hot så som han lade fram det. Jag kunde ofta skratta bort det lite grann för jag tyckte ju mer att det fanns väl inte direkt så mycket. Jag tyckte mer att han ville ha sin bodyguard bara för att köra en liten show-off egentligen. Men det här byggde sig fram. Lite grann hela tiden. Han kunde säga att men nu har det kommit ett samtal här och nu är det allvarligt. Men jag tog det inte på så jättestort allvar. Men sen så i slutet på november så började han skicka tidningsartiklar till mig. Och tidningsreportage där en ifrån hans familj har blivit gripna i Israel för diamantsmuggling och ifrån... mellan gränsen då Ryssland, Israel, de flyttade och att de har hamnat i ganska stora problem. Så att jag googlade upp det här och det är ju själva den delen är ju en sann historia. Så det här går ju att läsa om överallt om att det här verkligen har hänt. Så att det han kommer till mig och säger sen, men det här stämmer inte, vi har blivit utsatta för att det här är våra konkurrenter och fiender liksom som har fabricerat ihop det här, men... Alla kontorna är låsta och nu är det problem och de är efter oss och jag, nu har inte jag resurser att kunna försvara, verkligen, eller skydda mig själv eller skydda mina nära och kära. Och de har koll på alla i min innersta krets, vilket involverar dig för att du är min närmaste vän. Så att jag behöver hjälp nu för att kunna skydda både dig och mig. Det är ju inte hans riktiga släktingar, men han har ju utgett sig för att tillhöra den här familjen och jobba för det här diamantbolaget under hela tiden. Så att för honom blev det ju en guldgruva när det här hände, för att jag kollade ju upp faktan, tyckte jag. Jag googlade upp och hela alltihopa stämde ju den historien han hade gett. Men jag kunde samtidigt känna så här, varför ska jag vara den som ska hjälpa till? Du har väl någon annan du kan fråga.
Hade han flickvän då på den tiden?
Han hade flickvän då på den tiden. En rysk tjej. Väldigt trevlig, men ung. Men jättetrevlig. Jag gillade henne. Vi hade bra kontakt under den här tiden. Liksom. Så att, men däremot så hade han ju hela tiden byggt upp under den här tiden att alla är alltid med när det är solsken, men aldrig när det regnar. Och det kan jag känna lite grann, att jag har känt igen mig i mitt liv också. Så att han var väldigt duktig, som vi brukar använda det i svenska ordspråket, sätta på sig en offerkofta och tycka lite synd om sig själv. Och då kunde jag känna lite grann så att jag hade de här pengarna på banken. Vad är jag för vän att inte hjälpa min vän som behöver hjälp då under... Det här skulle ju bara vara under 2 veckor.
Vad handlade det om för summa då i början?
Första överföringen jag gör är på $25,000. Så att vad kursen låg då, kanske 270 000 kronor ungefär. Som är på den första överföringen.
Och då var det att han skulle låna det här av dig?
Ja, han skulle låna de här pengarna och det skulle betalas tillbaka. Och han skulle åka och lösa konton, så skulle det här betalas tillbaka. Så att han behövde resa. Sen tar det inte mer än kanske 10 dagar, så blir han att få låna ännu mer. Så då får han låna, om det var 6 000 eller 7 000 dollar till. Sen hjälper jag honom även med flygbiljetter under tiden också. Så att slutsumman landar vi någonstans runt 600 000 kronor. Och då sätter jag stopp. Så att liksom nu kan inte jag låna ut något mer. Jag hittar på att mina kort är blockade. Alltså, du vet, för att jag fick också ett dåligt samvete att jag inte ville låna ut mig. Det låter konstigt idag när man pratar om det. Men jag kunde känna så här att jag kände mig som en dålig vän. Men jag kände också att jag kan inte. Jag har ju mina egna räkningar att se efter. Och egen hyra att betala och mina egna omkostnader. Så att, men...
Var du någonsin rädd? Alltså 600 000 kronor, det är ju väldigt, väldigt mycket pengar. Var du rädd för att du inte skulle få tillbaka det här?
Aldrig i början. Nej. Det här har jag aldrig gjort. Jag tror inte någon människa som gör det här tänker att det inte ska komma tillbaka. För det gör man ju inte. Man har ju blivit så pass hjärntvättad och manipulerad. Sen så det som han gjorde också, så det känns dumt att säga han. För jag skulle egentligen vilja säga dem. För att de var så många som var involverade i det här bedrägeriet. Jag hade ju 5 personer totalt som var involverade i bedrägeriet mot mig. Som har gått in och hjälpt till för att kunna genomföra det här bedrägeriet. Och även kvinnor. Och där känner ju vi en sorts form av trygghet med en annan kvinna. Så att själv tror jag inte att han hade lyckats med det här med mig. Men i och med att de hade gjort det under så lång tid. Och att de var så många som bekräftade allting. Så kunde jag också känna så här. Varför skulle 5 personer lägga ner så här mycket tid?
Mm.
Att bedra mig. Och bedrägeri fanns ju inte ens i mitt huvud.
Men då var det alltså han, och sen var det ytterligare personer, var den här tjejen då som följde med. Och
ja, sen har en affärspartner också. Han hade ju sin livvakt också som var med på det här. Och sen så är det en till kvinna som kommer in sen också. Så att de var ju flera stycken som var med på det här.
Det låter ju när du berättar som att det här går ganska fort.
Det går ganska fort. När bedrägeriet väl har startat så går det faktiskt väldigt, väldigt fort. Och han utnyttjar också en situation där jag låg väldigt, väldigt sjuk. Jag hade influensa, så 39 graders feber. Och då kändes det lite grann som att man var så svag och bara, ja, men det blir jättebra. Liksom, bara så länge jag får lägga mig och sova. Så att han utnyttjade ju det också. Men det gick väldigt fort. Jag skulle säga att bedrägeriet, och när jag blev av med de här pengarna, det tog nog inte mer än en månad. Ungefär.
Och efter den där månaden, träffas ni mer och vad händer sen?
Ja, han flyger till Stockholm även under den här tiden. Och jag känner mig ju stressad. Han skickar ju även en falsk överföring till mig där han påstår att han har betalat tillbaka pengar. Och det är det här också som jag kan känna lite grann, att man vill beskylla lite mindre, alltså bankerna också. Bankerna är ju inte helt skrupelfria, i alla fall inte min historia. För att jag går ju in med den här överföringsslippen på min bank och ber dem att kolla upp så att den här överföringen stämmer. Så de ber mig även om mig, så jag står inne på bankkontoret, så att de ber även mig den och skicka upp den till huvudkontoret. Huvudkontoret kollar på den bankslippen, de ringer tillbaka och jag står inne på banken. De säger mig, det är absolut inget problem, allting ser ut som det ska. Det brukar bara ta några dagar med den här typen av överföringar. Får jag ett svar. Så att nu idag har jag fått lära mig lite mer. Deras svar efteråt var att det kan ju inte vi veta ifall det är en riktig slipp eller inte. Men det var inte den informationen de gav mig. Om jag går in med bankpapper på min bank och de verifierar att allting är som det ska. Så det gjorde ju även att jag blev mer bedragen. Så att jag började misstänka att någonting var fel. Men efter det så blev jag ju ännu mer bedragen. För då tänkte jag att jag var dum och elak som hade ifrågasatt det här när de sa att allting stämde.
Ja, men de menade på att du kommer få en överföring på de här pengarna. Ja. För det var det, för de hade inte kollat upp om det här var stämde eller
nej, de hade inte gjort det. De sa bara det. Under den här tiden sen så börjar jag ju känna att någonting fortfarande inte stämmer. Det är då jag också slutar och börjar verkligen må jättedåligt. Så att då flyger han in till Stockholm för att lugna ner mig och säga att allting ska bli bra. Jag kan andas ut och allting är som det ska. Sen dröjer det väl ungefär 2-3 veckor. Och sen får jag ett telefonsamtal från norska tidningen VG. Som är en av Norges största tidningar, av en reporter där som påstår att han då är reporter. Och att de håller på att utreda en historia då, om en norsk kvinna som har blivit bedragen av den här mannen. Och frågar om jag har kontakt med honom. Och då brister allt för mig. För då förstår jag att mina värsta farhågor är sanna. Att det här är sant. Att det värsta jag hade kunnat tänka mig är att jag har förlorat alla mina besparingar jag hade kvar och att allt jag har kämpat för är borta. Det är ju ändå så här, så det finns ju ett arbete, det här är ju inget banklån jag har gått och tagit upp och fått på en sekund, utan det här är ju pengar som jag har jobbat och tjänat ihop och investerat och fått fram. Det är inte så att du går och, eller jag är ju glad för de människorna som kan göra det, men jag har inte gått och tjänat liksom en 500 000, 1 miljon på en dag sådär fort. Liksom. Så att det finns ju arbete bakom det. Och det kändes otroligt liksom, tungt. Men det är inte heller pengarna när man åker ut för sådana här saker skulle jag säga. Det är ju mer den emotionella misshandeln du har gått igenom. Att inse att den här vännen du trodde hade aldrig fanns. Att de här personerna du har träffat. Alla har, du har liksom suttit och umgått kanske med 4 personer på en middag. Varav alla har suttit där för att ödelägga ditt liv. Och under så lång tid. Så jag kände typ att min själ hade blivit våldtagen.
Och är det där då i samband med det här telefonsamtalet från Norge som du, är det den första kvinnan du kommer i kontakt med då? Som...
Ja, det är det. Mm. Så det är ju Cecilia i Norge. Och där börjar ju vi, där går jag ju direkt in på, från det här samtalet så går ju saker och ting otroligt, otroligt fort. För det första börjar jag ifrågasätta, ja, men stämmer ens det här? Att om de här personerna inte ens finns och den här personen inte ens finns, finns den här personen. Så att jag vågar inte, för det ringde ju också från dolt nummer. Det ringde inte från ett vanligt mobilnummer. Så att jag ringer till deras huvudkontor för att få bekräftat att den här personen verkligen jobbar där. Och att jag vill bli kopplad via deras växel dagen efter. För att komma till den här personen, bara för att veta att det är rätt person. Så att det inte är någon som ringer och hittar på någonting. Så att... Därifrån så går det saker och ting väldigt, väldigt fort. Och min enda tanke är att han ska aldrig göra det här mot någon annan igen. Och jag ger mig banne på att jag ska sätta stopp för det här. Och att jag ska bli den sista personen. För att när jag får berättat för mig hur länge han har hållit på, vad som har hänt den här norska kvinnan också, så blir jag så arg. Och jag inser också att det hon har blivit bedragen på, det jag har blivit bedragen på, det är bara toppen av ett isberg. Det här är mycket, mycket större, för han rör sig med betydligt mycket större belopp. Jag menar, de pengarna han kanske bedrog mig på, det kanske han gjorde av mig på 2 veckor.
Vilka olika metoder använder han mot de här kvinnorna? Det här framgår ju mycket i dokumentären. Mm. Men de som inte har sett den, vad är det du minns specifikt just hans tillvägagångssätt?
Han är ju otroligt sympatisk. Det han gjorde med många andra kvinnor till exempel, så hade han ju en kärleksrelation till exempel, och de skulle ju bygga upp familjer och de skulle gifta sig och de skulle leva liksom sitt liv. Där gick ju han ut och fick dem att känna att de hade träffat mannen i sitt liv. Men han bedrar ju också mycket män. Han bedrar ju företag också. Så där har han ju tagit in otroligt stora belopp också. Så det är någonting man inte får glömma heller, att det här är inte en bedragare som enbart. Det här är ju en bedragare. De tackar inte nej till chanserna de får. Men kvinnor var ju en del, en stor del, som han jobbade med också.
Och du sa här tidigare att du ville få ett stopp på det här. Hur går du tillväga då?
Jag sett VG flyger in hit. Jag går in på polisstationen. När jag står på polisstationen så skickar han samtidigt och ber mig att komma och möta upp honom i min köp. För då säger han att jag ska få en klocka av honom som så här, pant liksom, för att jag ska få tillbaka mina pengar, för att jag har ju varit otroligt på honom att det här ska liksom komma tillbaka, han får lösa det här på något sätt. Så det får jag samtidigt som jag står nu på polisstationen, så att, och då ska jag träffa VGs reporter på kvällen. Så att jag i samtal med polisen, de försöker få till en internationell arresteringsorder och att se till att försöka få honom arresterad i Tyskland. Så att jag tackar ja till den här flygbiljetten. Jag tänker att så här, då kan jag visa polisen vart han är. Då kan han begripa om det här kommer gå så fort. Alltså nu är det klart liksom. Så att de kommer in. Och där säger det att det liksom mitt enda mål med allt det här, det är ju att ta stopp för honom. Han ska inte komma undan med det här. Men när vi står in, jag tror att polisen ringer klockan 11:30 på natten. Och jag tror flyget går så klockan 6 morgonen eller någonting sånt. Eller om det är 12:30 eller mer. Och meddelar att de kommer inte kunna göra den här internationella inseringen. Så det kommer ta lite längre tid. Men jag lever ju fortfarande i hoppet att det ska inte dröja mer än till dagen efter. Så att jag ska resa ändå. Så att VG följer då med mig till München. Vilket ändå känns så tryggt för mig att ha som en backup, lite som en övervakning. Liksom, att allting ska vara tryggt och ordnat när jag åker dit. För att de är ju i bakgrunden hela tiden. Så för mig kändes det nästan som att ha alltså, föräldrar eller vänner runt omkring en också. Jag var så otroligt nervös när jag gjorde det här, kommer ihåg. Jag var liksom skitnervös, men jag tänkte samtidigt att nej, Pernilla, du får lägga till det bästa skådespelet du har gjort i hela ditt liv, för han ska inte komma undan med det här. Och jag lever ju fortfarande i förhoppningen att snart ringer polisen och säger att de har inställningsorden klar. Så att, men det hände ju tyvärr inte under den här tiden, eller den här resan dit. Men det hände ju också någonting ganska traumatiskt när jag är i München, och det är ju att vi är inne på restaurangen och vi kommer ut, och då har de haft en kameraman i byggnaden mitt emot, mot entrén och mot den här hotellreceptionen, men de får syn på den här kameramannen, vilket gör att det blir total kalabalik. Mm. Så att jag blir inslängd i bilen med han och hans affärspartner, och de börjar sitta och prata hebreiska, och jag får ju panik för jag förstår inte vad de säger. Det enda jag tänker är att nu har de kommit på att jag har försökt att sätta dit dem. De kommer typ mörda mig och slänga mig i ett dike någonstans. Jag kommer ihåg att jag har så här tracker på mig också. Och jag får sån panik. Och den här bilen åker i säkert 300 km i timmen genom Münchens gator, kors och tvärs. Så att vi inte ens dör i en bilolycka den här dagen är helt, helt otroligt, kan jag säga. Det blir fullkomlig katastrof. Så att det enda jag kan tänka är att nu får jag lägga på det största skådespelet någonsin igen. Ens för att överleva den här situationen. Men det slutar med i alla fall att de inte misstänker mig, och jag ber dem att bli avsläppt ur bilen och få komma ut den här bilen. Och jag har aldrig varit så glad att komma ut en bil i hela mitt liv. Det kändes verkligen som att jag hade överlevt. Sen så mötte jag upp då deras supporterteam, och jag kan säga att jag dricker inte ren sprit, men alltså jag kan säga att där hällde jag i mig en riktig ordentlig shot efter och bara, I did it, I survived. Men det var hemskt, alltså det där var riktigt hemskt, men under den här tiden efter så lever jag fortfarande i förhoppningen att vilken dag så ringer polisen tillbaka nu och jag ringer dem hela tiden för att få fast honom, så jag fortsätter ju hålla kontakt med honom för att se till att få honom gripen och få den här internationella arresteringsordern. Jag visste att han berättade ju för mig hela tiden, man bara, han var inte rädd för att komma och träffa mig, då kommer jag kunna ordna det här. Men det hände ju inte, polisen var ju inte så effektiv.
Åker han fast till slut?
Till slut gör han det, men inte för de brotten emot mig. Man gjorde inte en internationell arresteringsorder helt enkelt. Man förstod inte hur stort det här var heller. Och det är därför jag gillar att prata om det här. Och även prata med polismyndigheter och så ibland. Jag har dock inte blivit inbjuden i Sverige. Så att, men det är just att hur du ska bemöta brottsoffer också. Och att man jobbar så lite mot bedrägerier. Så bedrägerier är ju otroligt framgångsrikt för kriminella. För att du får oftast inte så mycket straff när du går på privatpersoner. Däremot om du skulle missa 1 000 kronor hos Skatteverket så kan de jaga dig kors och tvärs över hela världen. Men inte när det kommer till egna privata medel. Vilket är otroligt sorgligt. Så att mitt mål och varför jag också gillar att gå ut och prata, eller gillar, men tycker att det är viktigt att prata om de här sakerna, det är också hur man bemöter brottsoffer och att vi ska ta det på större allvar, för det är ett av de mest vanligaste brotten som finns i Sverige och i världen idag. Och det är så få människor som vågar prata om det. Och vi är väldigt duktiga på att prata om självmord och hur man ska stötta och finnas där. Men man pratar inte om när det är förknippat med till exempel bedrägeri, för att när människor hamnar i trängda finansiella situationer så ökar självmordsstatistiken med 25%. 25%. Det är en otroligt hög siffra och det är jättevanligt att människor tar livet av sig när man har råkat ut för sådana saker. Så att jag tycker att vi behöver definitivt hitta en bättre stöttning och hjälp. Och det är inte bara ett bedrägeri, det här är en psykisk misshandel ofta som människor har gått igenom. Det är inte bara en, det är ju ett övergrepp på hela ditt liv. Jag menar, jag kunde inte köpa en lägenhet. Jag äger fortfarande inte min lägenhet än idag efter allt det här. Liksom. Och det är ju någonting som betynger mig otroligt mycket. Från att gått runt och ägt min egen bostad i liksom 10 år innan. Så. Mm.
För vad hände för dig efter det här? Har du någonsin fått tillbaka någonting? Och hur mycket är han totalt skyldig dig?
Alltså 600 000 är ju kontanter med det, men du får ju alltid eftersläpande kostnader på grund av det här. Jag gick ju upp i en rättsprocess mot den holländska banken. Och det här är också intressant. Jag ringde runt till 63 olika juristkontor i Sverige, men ingen kunde hjälpa mig. Det blir oftast jäv om de har den här kompetensen, för det är oftast bankerna knyts sen. Så det är otroligt svårt att gå emot en bank som privatperson. Så att jag fick gå till Holland, så där fick jag ju betala mina egna juristkostnader också, vilket är otroligt högt. Jag kunde samtidigt inte köpa min bostad, var tvungen att hyra en bostad. Alltså, så att det finns ju mycket eftersläpande kostnader som kommer med när du har blivit av med dina kontanter med. Det finns ju de som också tar upp lån, då sitter du med räntor också, så att det är inte bara en fast summa. Det är väldigt svårt att sätta ett finger, men jag skulle nog säga att den summan ligger nog, om du skulle räkna med allt som allt, upp mot 1 miljon idag. Vad det har kostat mig. Du får aldrig tillbaka någonting när det kommer till bedrägerier. Alltså tyvärr, och det här jag också tycker att bankerna ska ta större ansvar också, för att pengarna som jag, banken som jag skickade pengar till, det här kontot hade ju varit under bedräglig uppsikt, så det hade varit nedstängt innan och de hade startat igång det på ett olagligt sätt egentligen. Så det här jag har tvistat med mot banken i Holland, så nu ska jag väl snart upp i deras motsvarande hovrätt. Men det är jättetufft. Jag tänkte stå och försöka betala mot en stor mäktig bank.
Om du går tillbaka till honom, hur åkte han fast till slut?
Han åkte fast på ett falskt pass som han reste med. Och han var ju efterlyst i Israel också, ifrån tidigare bedrägliga brott som han har begått där. Och i och med att man inte hade en internationell arresteringsorder så blev han förd till Israel. Men han är ju efterlyst, eller var efterlyst, i 7 olika europeiska länder innan. Mm. Och tyvärr så blir det här lite grann en guldgruvan i hans historia, för att det blir otroligt problematiskt att om en man blir gripen, EU är jättebra på många sätt, men på den här biten så blir det väldigt negativt, för att åklagare är också människor, måste man förstå. Så att hade du gjort en internationell arresteringsorder, säger vi, ifrån Sverige, då har ju alla andra europeiska länder rätt att föra över sitt fall. Om man hade tagit honom och satt honom här i Sverige, då har de rätt att föra över fallet hit, så att du har en rättegång och inte 7 rättegångar i 7 olika länder. Vilket gör att då blir det en otroligt problematisk rättegång. Då ska du anpassa 7 olika länders lagar och regler också. Vilket gör att det är inte många som vill göra det här.
Jag tänkte vi skulle gå in lite grann på det här arbetet med den här Netflix-dokumentären som kom sen. Men innan det, finns det någonting annat du har att berätta om kring vad har hänt med den här mannen? Hur lever han idag? Och...
Ska jag vara ärlig, så att jag hade koll efter. Idag så kollar jag inte alls. Jag har bestämt mig för att jag har gått vidare med mitt liv. Det här är någonting som har hänt mig som förut. Så att jag vill inte sitta och grotta ner min depression. Jag mår jättebra idag. Men jag mår otroligt psykiskt dåligt. Och var nästan till självmordsbenägen för några år sedan. Så att jag har beslutat mig för att, som kungen säger, vända blad och gå vidare. Och jag tror att det är ganska viktigt att göra det.
Ja, jag tänkte just för ditt mående som du sa där, och du var självmordsbenägen. Kan du berätta mer om hur har det här påverkat dig psykiskt innan du vände blad?
Det påverkade mig otroligt. Alltså, jag mådde ju jättedåligt. Jag var rädd för mitt liv. Jag fick ju mordhot på mig. Att pris var betalat mitt huvud. Så att det var betalat och klart. Jag hade ju samtidigt gått efter bedragare som omsatte över 100 miljoner. Liksom. Det var inte några små pengar. Liksom. Så att jag var jätterädd. Jag lämnade landet och låste in mig. Jag vågade inte kolla liksom under bilen så att det inte skulle sitta en bomb under min bil i princip. Liksom, jag var livrädd. Och jag fick skyddad identitet också från polisen, vilket också är väldigt problematiskt att ha. Alltså, det är inget drömscenario att ha en skyddad identitet heller. Jag var jätterädd. Jag var livrädd för mitt liv. Och hela mitt liv hade ödelagts. Från att ha haft ett väldigt bra, liksom, stabilt liv och må bra till att knappt kunna göra någonting. Det var hemskt. Jag mådde jättedåligt.
Hur tog du dig ur det sen?
Jag skulle säga att där var min hjälp att ha Cecilia, den norska kvinnan som också är med i dokumentären för mig. Där var en person som förstod mig, vad jag hade gått igenom. Och jag förstod henne och vi blev varandras stöttepelare under den här resan. Men sen så tror jag också att jag hade ett jäkla namn att det här inte ska hända någon annan. Jag gjorde ju otroligt mycket för att sätta dit honom, för att få ut hans ansikte. För att göra det. Så det blev lite grann som mitt mission att han kan försöka sätta sig på en hög häst över mig, men jag ska hoppa upp på den här giraffen och jag ska visa dig vad jag ska göra. Så att jag var ju otroligt rädd och mådde otroligt dåligt, men jag hade också en otrolig kämpaglöd och vilja hjälpa andra. Så att det blev min räddning. Och sen skulle jag nog säga att min största vändning blev när vi satte igång arbetet med dokumentären och satte de här förintervjuerna som man gör. Det blev min bästa bearbetning faktiskt.
Kan du berätta, vad heter dokumentären och var kan man se den någonstans?
Den heter The Tinder Swindler och den finns på Netflix. Och det blev Netflix, eller är det fortfarande Netflix mest sedda dokumentärfilm.
Hur såg arbetet ut med, alltså, blev ni kontaktade då eller hur?
Ja, alltså, jag och Cecilia, alltså, jag är ju ganska fiffig när jag vill liksom. Så att vi gjorde ju den här dokumentären, eller en minidokumentär då med VG. Vilket jag tvingade dem till att de måste göra den på engelska, för annars kommer det inte få någon inverkan. De kommer inte kunna få någon spridning och kunna hjälpa andra människor, för att det här var ju internationellt och inte bara i Norge. Så de gick med på att göra det till slut. Så att vi sätter oss och tar den engelska versionen och mejlar ut det till in princip alla de här länderna som vi vet att han har befunnit sig i. Ställer upp i varenda intervju som finns så länge de vill visa hans ansikte. Sverige är vi väldigt restriktiva med det. Men han var ju en dömd brottsling sen innan också. Han var ju dömd och suttit i fängelse i Finland. Så att vi sprider ut den här överallt. Hade det varit typ My Little Pony som hörde av sig och ville göra en intervju, så hade vi sagt ja så länge de ville visa hans ansikte. Så att det här fick ju också spridning sen till USA som blev uppsnappat där. Så att där blev vi kontaktade av United Talent, som är en av världens största agenturer, som satte igång arbetet med att försöka göra någonting med den här historien. För att det enda vi också såg att så här, vad är det vi har av värde? En galen historia. Så att vi får göra någonting med det. Och då lär han verkligen åka dit. Var våran plan.
Ja, för att jag har ju sett dokumentären. Och då minns jag att han hade blivit dömd. Och han hade fått, var det fängelse i 6 månader? Eller?
Han blev dömd till 1,5. Men han fick bara 6 månader, för det var under corona. Så han fick komma ut tidigare. Men han ska ju upp i rättegång igen. Jag skulle vittnat. Men nu har det hänt lite andra tråkigheter i Israel. Situationen i Israel-Palestina. Så att nu har inte jag fått någon ny uppdatering. Utan det skulle ha varit en rättegång, jag tror om det var 14 eller 20 oktober eller något sånt. Och det hände ju, startskottet blev ju i början på oktober i Israel. Så att nu har jag inte fått någon ny uppdatering sen dess.
Mm. Har du någon koll på hur mycket är det han egentligen har, hur många, alltså hur, vilka summor är det här det handlar om som han har lurat folk på? Ja, men ungefär.
Över 100 miljoner vet jag i alla fall. Det är vad jag själv vet om. Sen om det är ännu mer belopp, det dyker upp. Han har ju lyckats begå bedrägeri på flera miljoner redan efter dokumentären har skett också.
Vad tror du är hans taktik? För jag, i filmen så ser man ju då hur han lever verkligen ett lyxliv.
Ja.
Och att det är då på bekostnad av alla de här pengarna. Ja, men de här kvinnorna som du har då mött i samband med dokumentären. Mm. Vad är det de berättar som fick dem att bli bedragna?
Det är ju att han är otroligt duktig på, som jag också berättade lite grann, att få den här instant connection. Och lägga till då kanske lite kärlek på det också. Men han är en väldigt duktig pratare och talare, så att det är egentligen dumt. Han hade kunnat tjäna lagliga pengar som säljare. Det hade varit helt fenomenal inom det yrket också. Och han är väldigt duktig på att bygga upp sympati. Man känner otroligt mycket sympati för honom. Man känner med honom. Och jag menar, allting är ju inte bara tråkigheter. Som jag säger, vi hade ju otroligt, otroligt roligt. Så att jag menar, han är ju, kunde utge sig för att vara en charmig person. Och han är väldigt duktig på att läsa människor. Så att till exempel när jag fick se filmen kunde jag också bli chockad när jag kunde se vissa situationer. Han typ satt och flashade en klocka i någon Ferrari. Alltså det där är det smutsigaste beteendet jag vet. Jag hade spytt om jag hade sett det där. Men så betedde han ju inte framför mig. För att jag gillade ju inte det. Så att hur han ens har kunnat hålla isär alla dessa personer och fokusera på deras intressen och hålla reda på allt det här. Alltså det är ju en skicklighet i sig. För att det var ju väldigt mycket personer som han hade att göra med runt omkring sig. Så att han kunde ju få en att känna sig som att han var väldigt, väldigt mån om en. Jag trodde ju han var den sista människan på jorden som skulle göra mig någonting illa. Verkligen.
Mm.
Och han var duktig på att få en att känna sig sedd.
Kände du att det här arbetet med dokumentären var det en form av bearbetning? Kändes det bra att få delta i den?
Ja, det tycker jag. För jag hade svårt att hitta en bra psykolog. De psykologer jag träffade sa att det här är för mycket trauma. Vi måste skicka dit ett traumacenter. Och trauma sa att det här är inte tillräckligt med trauma. Så att jag hamnade i någon så här sorts form av ingenmansland och fick ingen hjälp. Men nej, alltså det här med att göra dokumentären och göra den tillsammans med Benedict Higgins och Felicity Morris, det var det absolut bästa jag någonsin hade kunnat göra. Mm. För att alltså, vi kan fortfarande umgås än idag. Jag träffade dem senast för 2 veckor sedan. Men nej, det var det absolut bästa jag kunde göra. För att helt plötsligt var det någon som verkligen satt och lyssnade in. Och jag fick prata av mig. Och jag fick göra min bearbetning. Så att det var det bästa traumaterapin jag har gjort, skulle jag säga. Och jag fick dela med mig också av min historia. Och försöka göra någonting gott utav alltihop också.
Ja, du var ju otroligt duktig på att berätta i den. Jag har ju själv sett den här dokumentären. Och jag undrar lite, vad har du fått för respons på från de som har tittat?
Jag tycker jag i alla fall fick väldigt mycket bra respons. Och jag tycker faktiskt vad vi lyckades med, det var ju startet samtalsämne just om bedrägerier. Och man skulle få en större insikt när det kom till också. Vi älskar ju skuldbelägga offer till exempel, speciellt när det kommer till bedrägeri. Och jag vet inte varför det ska vara så här, men om en kvinna blir bedragen, då är vi dumma och vi får skylla oss själva. Är det en man som blir bedragen, då är det stackars man och onda kvinna som har gjort det här mot honom. Så att jag tycker verkligen att vi lyfte ämnet och man började prata helt plötsligt om bedrägerier på ett helt annat sätt. Sen är det såklart att alla alltid har negativa saker att komma med också. Det är inte så att allting alltid var jättebra. När vi gjorde den första vändan gick ut och fick jag höra att jag var en golddigger. Jag var det ena och det andra och det tredje och jag fick vad jag förtjänade. Och jag vet inte riktigt, men golddigger, det, alltså ja, jag tycker det blir ganska roligt. För ska inte de ta pengar? De ska väl inte ge bort pengar? Jag skulle ju fått sparken från det här jobbet på 2 sekunder. Liksom. Nej, men det är väldigt hemskt hur man liksom ska se ner och klanka ner på offer. Och det är där jag tycker blir det farliga när man kommer till bedrägerier. För att jag har ju läst på mig ganska mycket och jobbar även som talare i ämnet just nu. Och när vi kommer med den här tankesättet att det här kan aldrig hända mig, då är du ett perfekt offer för en bedragare, kan jag säga.
Kan man skydda sig mot detta?
Det är otroligt svårt. Självklart är det ju för aldrig över pengar. Det är ju självklart A och O. Men man kan ju bli otroligt manipulerad. Jag skulle säga, oavsett vilka typer av relationer du bygger upp, så skulle jag säga att involvera nära vänner som du har haft länge och familj. För att folk kan vara ute efter att skada dig på dem på andra sätt också. Sen ska man inte gå runt och tänka att alla människor är onda och ute efter att göra någonting elakt mot den. Men jag tycker samtidigt att man ska vara lite på sin vakt. Och när man kommer till bedrägerierna, speciellt med AI och deepfake och så, som man jobbar mycket med, som bedragarna jobbar mycket med idag, så är de otroligt skickliga och väldigt, väldigt duktiga. Så att förut kunde det sägas, ah, men du har inte suttit i ett videosamtal med den här människan. Nu kan du fejka videosamtal, att du kan tro att du sitter och pratar med mig och du hör min röst, men det är inte jag. Och de blir bättre och bättre och bättre, de här videoserna. Så att det är otroligt skrämmande, utvecklingen, så som den går framåt. Vi är lite enklare i Sverige på att kolla upp om personer finns och så vidare. Vi kan kolla upp domar. Vi har ju ett väldigt öppet samhälle på gott och ont i Sverige. Men så ser det ju inte ut i resten av världen, till exempel.
Mm. Om du skulle berätta lite om hur ditt liv ser ut idag. Du sa tidigare att du mår bra.
Jag mår jättebra idag.
Mm. Vill du berätta lite om hur du har kommit till den här punkten och just det här med att vända blad? Ja. Är det lätt?
Det är jättesvårt. Jag trodde aldrig att jag skulle sitta här några år senare och säga att jag mår jättebra idag. Det gör ingenting att de här pengarna försvann. Alltså, jag fick en helt annan resa och jag vet inte faktiskt om jag hade valt att göra det på något annat sätt. För jag känner att jag har bidragit med någonting viktigt och gjort ett avtramp i världen, eller vad man säger. Jag har hjälpt andra människor. Jag vet att jag har fått det bekräftat vad jag har gjort och vad det har hjälpt. Så jag tycker på något sätt att det har varit värt det. Så för mig, bearbetningen var att göra filmen och speciellt ha Cecilia, att ha någon annan nära och prata om det här. För jag tror det värsta du kan göra det är att låsa in dig i ett mörker och inte dela med dig. Då kommer du aldrig komma ur det här. Men också att det är väldigt viktigt att släppa det som har hänt. Det här har hänt, nu kan vi inte göra någonting åt det. Vi kan bara se framåt. Att sitta och jämra sig över vad någon gjorde för 5-10 år sedan, då har ju den personen inte bara stulit de här åren du spenderade med den här personen, utan också stulit åren framför dig. Och då tycker jag att det ska du inte ge den här förövaren. Jag tycker att det bästa man kan göra, det är att försöka bygga upp sig själv igen. Ta sig tillbaka ut i samhället, liksom börja och just vara öppen med vad det är som har hänt. Annars är det väldigt svårt för människor runt omkring att ha förståelse också. För folk kan ju ibland så här fråga mig att så här, är det här det mest märkliga? Det här måste ju vara det mest sjuka och märkligaste du har varit med om. Men jag tycker nog mer att eftermälet var märkligare. Att helt plötsligt ska du sitta och göra en stor Netflix-dokumentär liksom, och helt plötsligt blev du helt indragen i det. Så jag tycker nästan att eftermälet var mer märkligare än historien innan. Så nu sitter jag bara och tänker, vad hände sen? Ja, hur mycket märkligare kan det bli?
Ja, det var ju så mycket som kom på köpet, eller man ska säga.
Ja, så att, men sen så jag och Cecilia, vi måste faktiskt gå tillbaka till det. Det här är jag och Cecilia lite grann så här, hur vi kunde bygga upp oss själva lite grann så här. Vi lärde oss faktiskt att börja skoja lite grann också. Förlåt, men alltså nu får vi börja. Nu har vi gråtit färdigt ibland. Sen har jag ju fortfarande stunder ibland när man kan vara ledsen och arg och sådär. Men vi har ju det här talesätt så här. Oh, you can't put a price on friendship. Så du kan inte sätta priset på vänskap. Men vi kan ju verkligen sätta en exakt summa på vad vår vänskap har kostat. Liksom, så, för att vi skulle bli vänner. Och Cecilia är ju en av mina närmsta och bästa vänner idag. Så att jag förlorade ju massa pengar och förlorade en vän vad jag trodde hade i livet, men jag fick ju en helt annan på köpet sen. Och jag hade ju aldrig träffat henne om det här aldrig hade hänt heller. Så jag känner att jag har fått med mig otroligt mycket lärdom, förståelse. Jag var ju den som tänkte att det här kommer aldrig hända mig. Det där skulle jag aldrig råka ut för. Så att jag känner ändå att jag har fått med mig väldigt mycket av min resa som jag var med om.
Podplay, en del av